Apostlagärningarna 17, vers 16-21. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurer och stoiker, diskuterade med honom. En del sa: vad vill den där pratmakaren säga? Andra sa: han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid för att tala om och lyssna till det som var senaste nytt.
Bibeln läses. Det är så härligt att varje gudstjänst inte bara pratar om Bibeln, utan att vi faktiskt också läser Bibeln, därför att det är det som vi tror är Guds ord till oss. Och jag tror att för mig är klart att få möjlighet att säga något om detta. En kort bön, mest för min skull, kanske lite för din skull. Tack Herre för den här samvaron. Tack för att vi får verkligen tro på en Gud som är nära. En Gud som är engagerad och som bryr sig. En Gud som hör oss just nu när vi ber. Och en Gud som faktiskt säger sig vara här, nära. Ber att ditt ord ska få tala in i våra liv. Ditt ord ska få verka i våra liv. Och att du med din närvaro skulle beröra oss där vi behöver ditt berörande. I Jesu namn. Amen. Vi bor ju i en fantastisk stad på alla sätt och vis. Sen kan man ju blunda lite för alla byggnationer och allt annat som är uppgrävt. Alla bilköer när man åker igen på morgonen och sådär. Men på alla sätt och vis annars så bor vi ju i en fantastisk stad. Och idag har vi läst om en annan stad här, nämligen Aten. Och lite kanske vi ska se i predikan att det är ganska långt emellan de här, när liksom Lukas skrev det här och nu, men det finns ändå en hel del likheter mellan vår stad och antikens Aten. Och städer är ju på många sätt ett uttryck för människans längtan efter mer. Städer är liksom hela tiden mer av allting. Det finns en längtan i staden efter att lära mer, att vilja mer, att tro mer. Mer kaféer, fler restauranger, fler och flera. Men det är liksom någonstans, det liksom springer i stadens DNA. I städerna kan vi utbilda oss. Här finns karriärmöjligheter, här finns oändliga andra typer av möjligheter. Och i städerna finns också olika livsåskådningar. Men det finns också spretighet. Krossade drömmar, obesvarade frågor. Vi är sista delen av vår serie Kyrka för staden. Och vi har pratat om Guds hjärta för Göteborg och om att vi får vara bärare av Guds närvaro i vår vardag, i vår stad. Och idag tänkte jag landa den här serien i inte den viktigaste frågan, har inte varit viktigt. Men någonting som jag tror är viktigt, det är: hur möter det vi tror de frågor som staden bär på? Hur möter det vi tror på de frågor som staden ställer? Och i dagens text så möter vi ju då Paulus, han är på resa. Och han har precis klivit av båten i Aten. En stad som på ytan har liksom allt man kan tänka sig. Precis som våran stad, en fantastisk stad på många sätt och vis. Och Aten var en känd stad under antiken. Den har varit verkligen det, den var fortfarande en inflytelserik stad. Och man skulle kunna kalla Aten för intellektets huvudstad kanske, eller den intellektuella, den tidens intellektuella huvudstad. Här fanns universiteten, här fanns filosoferna, här fanns den mäktiga platsen Areopagen, som var liksom en intellektuell högborg under antiken. Så Aten var liksom, det var en stad där liksom som var full av kunskap och full av massor saker. Och det står här i texten, det var lite roliga namn här som Filip läste i texten. Det står att Paulus har samtalat med lite olika grupper av människor. Bland annat samtalar med några som kallas för epikurier och stoiker. Och det var liksom den tidens professionella tänkare. De var grymma på att tänka. Och så sista versen som man läste, så står det så här att, som jag liksom beskriver kärnan i Atens själ. Att alla atenarna ägnade all sin tid åt att samtala. Tycker vi sätter fingret på något intressant. Det var liksom själen i Aten. Att grotta ner sig i kunskap. Att grotta ner sig i tankar, i åsikter. Att frossa liksom i någon form av kunskapskonsumtion. Alla ägnade all sin tid åt att samtala. Jag tror att samma mönster på många sätt går igen i dagens storstadsregioner. Vi är nav för akademi, för kultur, för filosofi och för mediehusen. Så mycket utgår ifrån de stora städerna. Städerna drivs framåt av forskning. Det finns en lust att upptäcka, att utforska, att driva tankar och ideologier framåt. Staden står aldrig stilla. Den söker. Den utforskar. Och det finns några sådana här kännetecken som texten lyfter fram kring Aten och som jag tror går igen för många städer. Och det första som kan förstå är att staden är intellektuell. Det är ett kännetecken för en storstad. Nästa kännetecken är rastlöshet. Vad var det atenarna samtalade om? Det som de håller på, som alla samtalade om hela tiden. Jämt. Vad var det för någonting? Jo, det står ju där i sista, liksom precis i vers 21. Det som var senaste nytt. Vad är det som är på gång? Vad är det som händer? Det som hände igår är tråkigt, men något nytt roligt på gång. Det finns ingenting som styr trender som städer. Men de går på landsbygden liksom. Ja, men efter bussarna och vetar där. Förut så står de där. Ja, okej. Ja, det var det som hände sedan igår. Men i städerna hela tiden är det bara pulsen. Av vad är det som är nytt? Vad är det som är på gång? Vad är det för trend som är inne? Vad är senaste nytt? Vad är senaste händelserna? Vilken stil ska man ha? Vilken musik ska man lyssna på? Vilken mat är inne just nu? Tänk att det är intressant att det går trender i liksom vilken mat man ska äta. Liksom när restauranger dör, nya uppstår, det är hela tiden någonting nytt på gång. Det finns någonting rastlöst och fantastiskt såklart också. Över staden. Så att den här rastlösheten bottnas på många sätt i en form av nyfikenhet. Men den där nyfikenheten och rastlösheten är liksom en hårfin gräns till att det blir någonting osunt. Jag tänkte på dagens skrojkultur som man själv är en del av. Vad är det för någonting? Jakten efter senaste nytt. Jag scrollade för 30 sekunder sedan. Jag scrollade igen. Kanske har det kommit någonting. Finns någonting som springer i oss som människor. Det handlar inte längre om att söka information utan om att vara uppslukad av det som ger stimuli. Hela staden är uppbyggd kring det och nu har vi det också i våra telefoner. Vi kan fastna i den negativa sidan av det här med rastlöshet och stadens rastlöshet, men jag tror att den på ett djupare plan
faktiskt är ett uttryck för människans sökande. Ett sökande efter mening. Ett sökande efter svar. Ett sökande efter någonting som kan mätta. Min inre hunger och min längtan efter en form av helhet, efter mening, efter tillhörighet och sammanhang. Aten beskrivs också som mångkulturell och med det också religiös mångfald. Står i vers 16 att medan Paulus väntade på sina kompisar i Aten så blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder, full av religiösa kännetecken. Det är ganska intressant redan under antiken. Vi backar liksom tusentals år tillbaka. Redan då var städerna en knutpunkt för olika nationaliteter, för olika sorters människor. Man liksom dras till staden. Och massa olika trossystem samlas på en plats. Och jag läste en som skrev att gå på Atens gator på den här tiden var troligtvis nästan som att gå i någon form av levande religiöst museum. Det var fullt av arkitektur som hade religiösa kopplingar, fullt av avgudabilder och olika tempel. Paulus ser en stad fylld av avgudar, fylld av olika röster, fylld av spretig andlighet åt höger och vänster. Grekerna själva, de var inte bara rätt att vara inflytt, utan de själva hade massor med gudar. Och för att inte missa någon gud, så är det rätt så roligt att berätta Paulus att jag hittar också här, liksom ett altare som består till den okände guden. Snacka om liksom rastlöshet och osäkerhet. Liksom här är alla de här 743 olika gudarna, men vi kanske har missat någon också. Så vi bygger ett altare till den okände guden. Sen plockar han ju poäng på i sitt tal längre fram att det där är den guden jag tror. Men för dem tror jag det var ett bara ett sökande efter någonting som skulle göra dem hela som människor. Aten som stad skulle kunna beskrivas som andligt mättad, men ändå hungrig. Och saknade ändå frid, sökandet efter något okänt. Likt vår stad, tänker jag. En del vill ju mena att religionen har spelat ut sin roll. Men lyssnar man noga så är det inte svårt att se att det inte är sant. Man ser en annan bild. Kanske är det så att Göteborg aldrig har varit mer religiöst än vad det är just nu. En del syns. Kyrkor, tempel, det är olika religiösa andliga kurser och massa olika uttryck. Men kanske det största sökandet faktiskt finns där dolt under ytan. När jag samtalar med människor så möter jag ofta den okände gudens altare. Nej, men jag tror på något. Jag vet inte vad jag tror på, men någonting måste det finnas. Den okände gudens altare. Någonting. Jag tror på någonting. Någonting tror jag på. Jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting. En stad kan vara sekulär på ytan, men djupt andligt sökande under ytan. Och tänk på att detsamma är troligtvis sant om dina vänner, om dina kollegor, om de du möter. Det kan vara sekulärt på ytan, men där under kan oftast finnas ett djupt sökande efter någonting. Ganska fascinerande insikt. Staden som verkar så självklar, så övertygad. Jag vet inte hur det kan komma, man reser runt och man kommer in i en stor stad. Det är nästan skrämmande. Det är liksom bara som att staden är så självklar. Men man skriker ett i ansiktet på dig att den har koll på allting. Och du bara känner, vad är någonstans? Jag hittar inte ens liksom någonstans. Staden som verkar så självklar, så övertygande.
Men när vi ser det från lite avstånd och backar och zoomar ut, så framträder ett annat mönster. Att bakom den där självklarheten så finns en hunger. Bakom kunskapströst och mångfald och all religiös pluralitet, det finns en längtan efter någonting som är sant. Någonting att bygga sitt liv på. Någon som kan släcka hjärtats hunger. Som Augustinus så fantastiskt uttryckte det. Vårt hjärta är rastlöst tills det finner sin vila i dig, Gud. Hur bemöter nu då Paulus Aten? Hur bemöter han kulturen i Aten och hur svarar han på stadens frågor? Jag tänkte att vi skulle lyfta fram några observationer ifrån texten. Så båda handlar om hur han bemöter det budskapsmässigt och hur han bemöter staden. Liksom, vilken metod man ska använda så. Vad Paulus sa och hur delade han med sig av evangeliet och budskapet. Första observationen är att Paulus säger inte allt till alla. Men han delar alltid evangeliet. Han säger inte allt till alla. Men han delar alltid evangeliet. Medan Paulus är i Aten, om man nu tittar på kapitel 17, som jag har gjort inför den här prediken. Om man nu tittar på kapitel 17, och liksom, vad är det han säger för någonting? Jo, men då ser man följande teman som Paulus lyfter fram. Gud som skapare, Gud som livgivare, Gud som är närvarande Gud, Gud som vårt ursprung och Gud som uppstånden. Det är de fem olika teman som lyfts fram i texten att Paulus pratar med atenarna om. Och tänkte, det finns ju hur mycket, men om man ska prata med människor om Gud, var börjar någonstans? Det finns ju hur mycket som helst att säga. Det går ju liksom att skapa en lång kurs och bara köra på och lyssna på mig i 43 timmar här. Då ska jag liksom berätta för dig om Gud. Han kan lyfta fram så mycket om vad Jesus har gjort och vem Gud är, men ingenting. Och det han säger är en slump. Det är inte bara så att han droppar liksom fem bra saker om Gud. Ibland skojar man ju i söndagsskolan, eller i kid som vi kallar det här, att liksom, i söndagsskolan säger alltid svaret på alla frågor Jesus. Och det är ju sant. Det är ju sant. Evangeliet är ju alltid svaret om vi pratar om människans verkligt djupaste frågor. Det är ju sant. Texten då säger att Paulus pratar med de här två olika grupperna, epikureer och stoiker. Och det är två grupper med olika syn på livet och har olika frågor. Och tittar man på epikureerna, de trodde att det finns ingenting bortom materia. Allt som finns är det vi ser. Det är materia som vi kan ta på. Det finns ingen mening utöver det i tillvaron. Det finns inget mål. Livet är en slump. Och när vi dör så är det slut. Det kan ju låta lite pessimistiskt, men faktum är att det är en syn som ganska många också har i vår stad idag. Och för dem så blev materialismen människans mening och mål. Därför att det är ju det enda som vi har att ta på. Det är det enda som finns. Sen finns det säkerligen gudar, tror man. Men de är avlägsna och de är ointresserade. De är frånkopplade människorna. Och nu kommer det intressanta. Att de här temana som Paulus har talat om. Lyssna nu, till, rakt in till dessa människor som har denna världskilda, som ställer denna typen av frågor. Så säger han, jag förstår att ni tycker att allting är en slump. Men jag tror på en Gud som har skapat världen. Han bemöter deras djupaste frågor. Ni tror på slump, det är rimligt, jag förstår det. Men jag har upptäckt att det finns en Gud som har skapat världen. Det finns en skapare och det finns ett ursprung. Allt har ett ursprung. Att livet har ett ursprung och en mening. Ja, det här vi ser, det finns. Men jag upptäcker att det finns mer än det vi ser. Att livet har ett mål. Och ni tror att gudar är avlägsna och långt borta inte bryr sig. Men jag tror att Gud är nära. Och så säger han, faktum är att jag tror att han är så nära så att det är i honom vi rör oss. Och är till. Rakt in i hjärtat av deras djupaste frågor. Paulus låter evangeliet möta deras frågor för att kröna dessa människor som fastnat i tomhet. Det finns ingenting bortom det vi ser. Men han krönar dem med värdighet, syfte och mål. Gud har skapat det. Hur många är det i vår stad idag? Hur många är det inte i vår stad idag som hade behövt höra att du är ingen olyckshändelse? Ditt liv bär en djupare mening. Hur många, kanske här inne av oss, behöver inte höra det? Du är ingen olyckshändelse. Du är ingen slump. Du är inget misstag. Du är skapad av Gud. Han är livgivare. Han har tanken i ditt liv. Du är objektivt älskad. Du är objektivt älskad. Därför att du är älskad av Gud. Det var epikureerna i gäng. Sen har vi de andra professionella tänkarna, stoikerna. Och stoicismen satte liksom förnuftet och intellektet främst. Det är liksom det som är det viktiga i livet. Det är kunskap och förnuft. Och livet handlar därmed om att ta så förnuftiga val som möjligt. Din framgång är baserad på hur förnuftig du är och hur bra beslut du tar. Det är det livet handlar om. Sen trodde de också på någon form av andlighet och ett världsalltets själ. Liksom allting, liksom en gudomlig kraft som bara flyter runt i allting. Och flödar i allt. Och människans mening och mål var att någonstans lösas upp i detta världsallt. Jag vet inte hur du känner, men jag känner också igen det där. Från människor jag talar med idag. Paulus möter också deras frågor. Absolut. Det är som ni tror. Gud är överallt. Men han är mycket närmare än vad ni tror. Han är mycket närmare än vad ni tror. Men inte som en diffus kraft som bara liksom flödar runt i allt. Gud är inte något, utan Gud är någon, kan man säga i Paulus budskap till stoikerna. Han talar om att lära känna någon, en faktisk person, Jesus Kristus. De trodde att målet var att bli upplöst. Paulus säger nej, nej, nej. Målet är att uppstånden. Han förkunnade Kristus som uppstånden från det döda. Och han talar om att det handlar om tro. Det är inte upp till dig hur bra och kloka och förnuftiga beslut du kan ta hela tiden. Det är bara att gå till sig själv och ta förnuftiga beslut hela tiden. Tänk om det hade hängt på det. Nej, nej. Tro på han som var död och uppstått. Så Paulus budskap till alla är alltid evangeliet. Och det är samma här, trots att han talar om judar i texten. Och det är någonting som vi läser ofta om i Paulus gör. Men då utgår han från deras värld. Från deras frågor. Han bevisar från deras skrifter, liksom i vårt gamla testamente kan man säga. Så står det att han bevisar för judarna att Jesus är Messias. Han möter människor på deras planhalva. Samma budskap, men olika frågor. Och jag tänker så här. Jag har jobbat som säljare ganska många år av mitt liv. Inte längre än jag har gjort det. Och om man ska sälja på en människa någonting som den inte behöver. Det är ju det man som säljare ganska ofta gör. Då behöver man ju hela tiden styra samtalet. Och leda personen in i liksom tanken att den tror att jag behöver någonting som jag egentligen inte behöver. Är ni med? Så om man ska sälja på en människa för något den inte behöver, då behöver du leda samtalet in dit. Men om du har att erbjuda någonting som varje människa behöver, vet du vad du kan göra då? Då kan du börja med att lyssna. Då behöver inte du styra berättelsen. För att du vet att oavsett vad som kommer fram, så har din lösning en lösning på deras problem och deras behov. När jag läser om Paulus i Aten så är nog den viktigaste observationen att han utgår från deras frågor, precis det som jag försökte visa här i mitten av min predikan. Därför att han är övertygad om att evangeliet svarar på alla människors djupaste längtan. För när vi har lyssnat på människors frågor, först när vi har lyssnat på människors frågor, så har vi byggt en bro som kan möta människor där de är. Och det är liksom någon form av tro i det där också. Tron att Jesus, han står aldrig svarslös. Oavsett vad som kommer upp i samtalet med människor, så kan vi tro och veta att Jesus vill möta den människan i sina rädslor, i sina drömmar, i sina tankar, i sina förhoppningar, i sin längtan och i sitt sökande. Det är därför som det är så intressant när Paulus kommer till Aten. Jag vet inte om du noterar det, men det står att han, i vers 17, han samtalar varje dag på torget och på dem han träffar där. Ibland när vi har bilden, då kommer bara ringa upp en ljudanläggning och bara brassa på och kör vi på. Paulus, han går runt på torget, alltså på handelsplatsen där människor var, och samtalar med människor. Jag tror att allt för ofta så använder vi liksom uttrycket, och jag är nog en del av det där, liksom, när man predikar så är det liksom lite svepande, så bara liksom, så ska vi bara predika evangeliet för alla människor. Och så sitter man i bänken och bara känner, ska jag predika? Vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Då får vi liksom bilden av att vi ska komma och ha en liksom färdig liksom så här, leverans, en monolog. Men Paulus samtalade evangeliet. Inte en vacker formulering. Paulus samtalade de goda nyheterna. Och med det så ser vi i texten hur det växte ett större längtan. Alltså vad är det knasigt? Jag tror att det var lite intressant här. Det är ju. Kom upp till Areopagen här. Så fick Kalles tala på mäktiga Areopagen om det han trodde på. Men det började i samtalet. Och min uppmuntran till dig utifrån detta, så kanske på något sätt bara är egentligen hela mitt budskap idag. Var inte rädd för att ställa de djupare frågorna. Kom ihåg att det ofta finns ett större intresse bakom en ointresserad fasad. Men när du bara kommer där och svarar på frågor som inte relaterar, ja, men då stänger man igen. Men om du ställer frågor så öppnar du. Hur mår du? Jag har ett exempel igår, det blev ingen framgång, men det var en kille på, en man på gymmet, mycket äldre än mig, jag brukar alltid heja på honom. Och sen så sa han, ja men hur mår du idag? Ja men det är okej. Ja vad bra, så jag gick vidare. Jag tänkte bara, han svarade ju, det är okej, det är liksom inte sådär, det är ingen bra sak. Sen när jag träffade honom i duschen efteråt så sa han, du, det var bara okej, sa du. Hur mår du egentligen? Jag är här och tränar på sällan, så det var inget djup. Men förstår ni, man kan hela tiden bara öppna upp och ställa frågor. Och ibland så blir det en öppning för att liksom komma in på djupare saker. Ibland blir det ingenting. Men jag tänker på det, vad enkelt det kan få bli att få dela evangeliet. Om vi tänker att det inte är att jag ska hålla en monolog, utan att vi ska samtala evangeliet. Och då kan man bara på något sätt enkelt bekräfta, men jag förstår att du känner dig ensam. Livet är tufft. Men vet du, jag har märkt att min tro hjälper mot ensamhet. Jag förstår att du känner dig hopplöst. Ja, men är ni med? Kan man bara knyta an i all enkelhet? Då finns det också en koppling. När man läser Jesus evangelierna så ser man en människa som älskar att samtala och möta människor. Jag tror att ibland tänker vi att det är jobbigt med människors frågor och provokationer. Jag tror Jesus älskar människors frågor och provokationer. Jag tror att det är en möjlighet att bygga en bro, att få dela de goda nyheterna. Och du vet, det verkar kanske ointressant, eller de verkar ointresserade. Jag tänker att den helige ande alltid finns där och verkar. Kanske öppnar det sig ett samtal då, kanske nästa gång. Och så ska jag sluta, nu här. Jag ska bara säga det sista, jag tycker det är lite, det har inte egentligen så mycket med min predikan att göra. Jag tycker det är lite fascinerande i hela den här Aten. Liksom missionsresan slutar. Resultatet i Aten är befriande, man sa i vers 34. Det är för att det står att några kom till tro.
Alltså ibland har du några liksom, bilder bara av liksom, en pingstdagen och 3000 liksom, bara skaror.
Men vad ska skriva mycket?
Ja, några kom till tro. En del gick därifrån. Men några kom till tro. Några kom till tro. Några. Och jag vet inte vad, efter ett tag så blir några många. Jag tycker liksom avslappnat i det där, liksom att vi bara får... Det där kan jag vara med. Några kom till tro. Genom att han samtalade evangeliet. Vår stad har olika frågor. Låt oss lyssna, förstå och bygga relationer och så in hopp i människors liv. Då kan vi vara en kyrka inte bara i staden utan för staden, där vi kan möta människornas djupaste längtan med Guds djupaste kärlek som finns i Jesus Kristus. Amen.